Hjärtligt välkomna till FFG-podden med dig,
Daniel Johansson, och dig,
Kristoffer Helle. Vi fortsätter med Bertil Gärtner idag, tredje delen.
Just det, det är redan tredje delen.
Ja. Men först kanske vi ska säga det, att om man vill ge ett bidrag till församlingsfakulteten och den här poddens arbete, så kan man göra det på Swish.
Ja, det kan man göra. Man kan swisha 123-100-8457.
Hur märker man det då?
Man skriver i alla fall FFG. Man får gärna skriva FFG-podden.
Ja, och så FFG är viktigt, för då kommer det fram hit till FFG i alla fall. Och andra sätt så finns det ju vår hemsida.
Mm. FFG.se. Man scrollar ner längst ner och klickar sig vidare.
Och den är ju ganska ny, så den kan man ju titta igenom.
Får man gärna göra. Ja. Den är uppdaterad.
Sen så har vi bibelkonferens om treenigheten.
Japp, Nicaea 1700 år, 21-22 februari. Ungefär 2 månader dit.
Mm. Och det är ju gratis att delta. Ja. Ingen anmälan.
Nej.
Så det är bara att dyka upp. Men sen så kommer det anmälan den 24
och 25 måndagen och tisdagen efteråt, så har vi då en kort kurs med han som är vår huvudföreläsare på bibelkonferensen, Carl Beckwith. Och som kortkursen behandlar den heliga treenigheten.
Anmälan info@ffg.se.
Det stämmer.
Ja. Då, Bertil Gärtner, och vi har ju kommit en bit på vägen här i våra 2 avsnitt.
Mm. Kunde kanske hoppas att vi hade kommit längre.
Ja, det kanske vi har gjort. Men vi är framme vid 1959 i alla fall, har vi påbörjat.
59-60 här. Vi har väl antytt det här lite grann tidigare. Bakgrunden till det vi nu ska tala om här, 2 stycken kategorier kan vi säga med publikationer eller forskning. Bakgrunden finner vi på 40-talet när 2 revolutionerande upptäckter görs. Dels i Egypten i Nag Hammadi, där man hittar det vi kallar för gnostiska texter som man i regel kände till via kyrkofädernas skrifter och så, men där man inte då hade originaltexter.
Ska vi säga någonting lite kort, bara så att de som inte känner till det här gnosticismen riktigt, bara lite kort om det sammanhanget.
Det är en rörelse som växer fram i hög grad parallellt med den kristna kyrkan och som knyter an till Kristus, men som har då en radikalt annorlunda uppfattning om världen än vad den ortodoxa kristenheten har. Det gäller bland annat förståelsen av Gamla testamentet, synen på skapelsen. Där den kristna kyrkan har en positiv syn på skapelsen, så har då gnosticismen en starkt negativ sådan. Frälsning består i att man blir befriad ifrån materien och dess begränsningar, och materien betraktas i sig som synd, skapelsen också som en del av fallet, och Gamla testamentets skapare Gud är inte Jesu Kristi Gud och fader, utan snarare en fallen person man kallar för demiurgen.
Och lästips kan vi säga att om man vill läsa mer om det här, så kan man läsa Bengt Hägglunds Teologins historia.
Ja, där får man en del genomgångar. Och vi möter då, när vi kommer in framförallt på 100-talet och en bit in på 200-talet, så finns det då en stark polemik mot olika gnostiska uppfattningar. Nu ska vi komma ihåg att det här är ingen enhetlig rörelse, och olika kyrkofäder polemiserar olika grad mot olika riktningar.
Och vi har ju talat om Johannes evangeliet tidigare i år.
Just det, ja.
Och då har vi ju sagt det här just om att vissa teorier fanns om att Johannes skrev emot gnostikerna, men det vet jag att du vänder dig emot.
Ja, alltså, det är nog frågan om hur vi definierar gnosten. Man skulle kunna kalla det protognostiska idéer eller tankar som sen tydligt finns i gnosticismen. Men det är svårt att belägga att de här stora gnostiska systemen som formuleras på 200-talet, eller vi finner formulerade på alltså på 100-talet ska jag säga, och en bit in på 200-talet. Vi känner inte till några sådana från det första århundradet, men tankarna finns där i svang också. Sen är det inte alltid så lätt att avgöra vad är en gnostisk tanke och vad är ett uttryck för, ska vi säga, en allmän hellenistisk tanke, för där finns det också ibland en negativ syn på skapelsen. Tänk bara på Platon, va? Alltså, ja. Idévärlden är den verkliga världen, inte det vi förnimmer med våra sinnen.
Så det överlappar ju lite där.
Ja, det gör det. Och det skulle, man kan väl också, en annan viktig sak i gnosticismen, det är ju att Jesus framträder som läraren. Det är den sidan man betonar, han kommer med den sanna visheten. Men man tonar ner honom då som, inte minst som översteprästen eller försonaren.
Och det fanns ju många olika rörelser här i kyrkans begynnelse. Och åter ja. Där så kan man säga att teologins historia med Bengt Hägglund beskriver det väldigt bra.
Ja.
Och det har jag för mig också, teologins historia. När jag började läsa på FFG så var det den första kurslitteraturboken man hade.
Det kan nog ha varit, eller åtminstone en av, i kursen.
Det var den första vi använde.
I troslära och teologihistoria.
Ja. Det är en mycket bra bok om man vill lära sig mer om de här och förstå det.
Men som sagt, 1945 då så hittar man då i Egyptens sand, där har de här skrifterna bevarats och så får man då en mer direkt tillgång till dem. Och hur angår det här nu Bertil Gärtner? Jo, när han är där i Uppsala som docent så finns det då en professor i egyptologi, Tony Säve Söderberg. Han är kunnig på det här området och intresserar sig också för de här skrifterna. Bland annat så översätter han något som heter Sanningens evangelium och även Thomas evangeliet som de flesta kanske är bekanta med till svenska. Och Gärtner själv, han lär sig koptiska och skriver dels en längre artikel om sanningens evangelium som han analyserar. Och dels så översätter han själv Thomas evangeliet och analyserar alla dessa Jesus ord då som Thomas evangeliet består av. Och också dess teologi. Och den boken kommer först ut på svenska med titeln Ett nytt evangelium? Frågetecken. Thomas evangeliets hemliga Jesusord. Och sen översätts den här till engelska ganska så snart därefter. När vi kommer fram till
61
så är den översatt till engelska.
The Theology of the Gospel of Thomas.
Ja.
Vi var ju inne och rörde lite, vi kommer ju in på det med Qumran här, men då, jag tänker just på det här att Bertil Gärtner måste ju ha varit väldigt i framkant med det här med forskningen, både det här och Qumran.
Ja, det är väl det som lite grann kännetecknar honom, det är hans, kan vi kalla det nyfikenhet, för att han håller på med det som är, vad ska man säga, där man är i forskningens framkant. Det här är ju liksom nygamla texter kan vi säga, nya texter man kommer åt och han börjar genast analysera dem. Det gäller ju då i lika hög grad med Qumran-texterna som han arbetar med parallellt med det här. Och det vittnar ju också om en bredd, kan vara ett ganska stort avstånd mellan de judiska texterna i Qumran och de här hellenistiska, gnostiska texterna ifrån Nag Hammadi. Och jag skulle säga att hans arbete med Areopagtalet i Apostlagärningarna 17, det hade verkligen förberett honom för en sån här bredd eftersom han var tvungen att ha båda de här områdena aktuella, Gamla testamentet och den judiska tolkningen, traditionen som bakgrund till Areopagtalet och också hellenistiska traditioner och olika filosofiska skolor. Så han är väl utrustad när han tar sig an och analyserar de här. Och när det gäller Thomas evangeliet då kan man väl säga att Gärtner intar en kritisk hållning får man väl kalla det. Alltså han påpekar de ändå ganska stora skillnaderna mellan Thomas evangeliets Jesusord och den samlade bilden man får där och den bild som evangelierna ger av Jesus. Och framförallt så argumenterar han för att de här orden är i regel sekundära. Det är inte primärkällor till vem Jesus är och det är ju också en majoritetstradition. Men vi ska komma ihåg att det finns alltså en del bibelforskare och Jesusforskare som i just Thomas evangeliets Jesusord och vissa andra skrifter som man normalt sett daterar sent ser en primär tradition som är tidigare än den vi har i evangeliet. Men en sån uppfattning den tar Gärtner avstånd ifrån i sin bok om Thomas evangeliet.
det man kan säga om Thomas evangeliet är att det är ju inte en sån berättelse som det är i de andra evangelierna, utan det är nästan bara citat.
Ja, nej, men det är bara fristående Jesus ord.
Ja, Jesus sen, säger så.
Ja, och precis. Sen ja. Och ibland så är de här väldigt lika.
Ja, för mig att de har till och med överlappar.
Kan vara, ja, definitivt överlappar dem och så. Och sen så kan det finnas vändningar och vridningar i dem oftast. Och sen finns det några då ord som också är helt unika. Och det har ju lagts ner jättemycket analys kring de här sakerna.
Vår vän Timo Lato, han brukar ju säga det att den sämsta formen av teologi, det är Da Vinci-kod-teologi. Och det här är väl lite av det.
Jag vet inte om det är rätt beteckning, men det Da Vinci-koden gör, om vi nu ska tala om det är ju att den i hög grad knyter an till den här typen av gnostiska traditioner. Det kan man säga.
Men så är det ju ofta att man försöker liksom låna lite av sånt som finns och sen lägga till eget för att visa sin poäng.
Du menar i vår tid?
Ja.
Ja, jag vet inte vad motiven är bakom Dan Browns Da Vinci-koden är. Nej. Men det Gärtner konstaterar, det är att frälsningen här i Thomas evangeliet, så som det framställs, den är okroppslig. Den är tidlös och här anknyts det inte till den gammaltestamentliga frälsningshistorien och inte heller till Kristi återkomst. Så,
och man kan säga att det står ju ett nytt evangelium frågetecken.
Ja.
Och det man kan komma fram till är väl att det är inget evangelium egentligen. Utan den påstår sig vara det.
Ja, den är inte... Ja, vad är ett evangelium då? Då får vi ställa den frågan. Och de fyra evangelierna har gemensamt, det är ju att de är Jesusbiografier. Thomas evangeliet då, å andra sidan, består enbart av fristående Jesusord. Och där är det en stor skillnad. Det finns ingen ramberättelse, så kanske det finns enstaka ord här och var då som är tematiskt ordnade. Så där i ligger en jättestor skillnad. Så måste man ju alltid fråga sig, vad menar vi med evangelium? Är det till exempel en särskild genre? Så kan man förstå det som då. Och då är det en unik kristen genre där de fyra evangelierna får bli liksom förebilden för hur den ser ut. Eller så kan man tänka sig att ja, men det är ett gott budskap i allmänhet, så som vi har. Det finns ju också det glada budskapet om att kejsar Augustus har återupprättat Pax Romana till exempel, eller upprättat Pax Romana. Evangelium kan ju användas i en vid bemärkelse i under hellenistisk tid.
Men vi har ju också som textkategori att hela Bibeln består av lag och evangelium.
Ja, och det är ytterligare en annan kategori då. Ja, men Gärtner, han tar ju det här ett steg till, och det är kanske det som en hel del åhörare här som lyssnar till podden eller svenska är bekanta med Gärtner och gnosticism, nämligen att han ger ut apokryferna till Nya testamentet 1972. Och där gör han då ett urval. Ibland är det hela skrifter. Thomas evangeliet är fullständigt. Och i andra fall så är det utdrag ur dem. Han översätter dem och han kommenterar lite grann. Han skriver en inledning. Och i det ingår inte bara gnostiska siffror. Det är skrifter. Det finns fem olika typer av litteratur, kan man säga. Först har han så kallade agrafa. Det är Jesusord som inte har nedtecknats i evangelierna, men som man då kan man hittar i traditionen. Och sen så finns det då evangelier, och det kan vara både gnostiska men också till exempel de som är mer ortodoxa barndomsevangelier. Jakobs protoevangelium, där vi har bakgrunden till, ska vi säga, den traditionella förståelsen av julen. Ni vet att Jesus föds i en grotta och lite andra sådana saker. Den hittar vi där. Eller ni vet, de alla, ska vi kalla det, olika hyssen Jesus gör när han är liten, eller hyss och hyss, det är väl inte riktigt att säga, men han gör en del märkliga saker som barn. Jesus, det barndomsevangeliet. Där finns också apostlaakter i de här som berättar om de kända apostlarnas liv. Vi har några fler apokalypser, liksom uppenbarelseboken, apokryfiska sådana. Och vi har något brev som är tillskrivet Paulus. Och den har kommit ut i många upplagor. Min personliga är från 2001 och är den nionde tryckningen. Och det här är utgivet i samarbete med Svenska Svenska Bibelsällskapet. Så att där, det är en del av Bertil Gärtners bestående gärning att han har översatt de här och gjort dem tillgängliga på svenska språket.
Men vi brukar ju tala om Gamla Testamentets apokryfer som finns i Bibel 2000 och som kan vara uppbygglig läsning.
Ja.
Men det är lite annorlunda med de här apokryferna.
Ja, alltså Gamla Testamentets apokryfer, det är ju de judiska skrifter som har tillkommit i en period mellan Malaki, eller den sista boken i Gamla Testamentet, och Nya Testamentets början. I regel så beskriver den händelser eller historia ifrån den här tiden. Vi har till exempel Maccabeer-krigen från 160-talet före Kristus finns beskrivna där, och vi har en del vishetslitteratur. Men de har ju ofta ingått i våra biblar. Egentligen fram till 1917 års översättning så ingick de i biblarna och har ju betraktats som uppbygglig läsning i den lutherska traditionen. Och som bakgrund till Nya Testamentet så är de väldigt, väldigt viktiga.
Men om man säger så, då är det mer kanske det som man kallar för de apostoliska fäderna, som är mer uppbygglig litteratur än vad Nya Testamentets apokryfer är.
Ja, men i Nya Testamentets apokryfer så har vi ju en mycket större bredd av litteratur, från det vi skulle kalla för ortodoxt eller proto-ortodoxt, det vill säga i linje med Nya Testamentet och kyrkans tro, till då direkt gnostiska skrifter som tydligt polemiserar emot den uppfattningen. En sån bredd kan man inte finna i Gamla Testamentets apokryfer. De är liksom i hög grad ett uttryck för hur man förstod Gamla Testamentet under de här århundradena före Jesu tid.
Och också i vilken, som du säger, att det sätter en bakgrund till Nya Testamentet.
Ja, ja.
Vilken tid som Jesus kommer.
Ja, och förklarar. Också en del som, om man skulle gå direkt till Gamla Testamentet och inte ha den här perioden emellan, kan bli lite svårbegripligt.
Sen då, Qumran talade vi om innan. Vi har talat om det i förra avsnittet, men, och så har vi hintat lite om det nu. Men nu går vi in på det här.
Ja, då har vi också texter från perioden århundradet före Kristus och kanske in i Kristi samtid. Det är också en av de här upptäckterna som görs. Helt plötsligt hittar man massa texter. I det här fallet var det texter som man inte kände till sedan tidigare. Ja, en del kände man till, men inte allt. Till exempel så hittar man ju då de flesta av Gamla Testamentets böcker där i Qumran. Det här är egentligen inte en enda upptäckt, utan det här börjar väl en gång 46-47. Och sen fortsätter man att upptäcka texter i takt med att man går igenom de här grottorna vid Qumran, som ligger vid Döda havet, ska vi säga. Det här är inte jättelångt ifrån Jerusalem. Och det man håller på att göra upptäckte väl en bit in på 50-talet.
Och det är väl så att man har väl inte riktigt gått igenom allting än?
Vad jag vet så handlar det fortfarande om att gå igenom då. Nu, ja, man har ju gått igenom de stora texterna sådär, men det finns ju en hel del fragment och det ska läsas, man ska se vad det står där och det ska översättas. Det tog ju en viss tid innan det publicerades, så att det är inte så konstigt att man börjar arbeta på allvar med det här i början på 50-talet, en bit in på 50-talet, för det är då texterna börjar publiceras. Och det verkar som att man gör det också då i seminariet i Uppsala. Så Gärtner börjar skriva om de här texterna. Det konstaterade jag redan förra gången när han publicerade då en artikel som var delvis kritisk emot Christer Stendahls avhandling, och framförallt hur han i den avhandlingen hanterade en av skrifterna ifrån Qumran.
Men det, alltså vi kanske ska åter säga det, att det var ju en oerhört revolutionerande upptäckt, det här med Qumran-skrifterna och med datering av Gamla Testamentet till exempel.
Ja, kanske inte så mycket datering, men helt plötsligt så har vi handskrifter som är ungefär 1000 år äldre än de man hade till Gamla Testamentet. Så har man inte alls så tidiga handskrifter som vi har till Nya Testamentet. När det gäller Nya Testamentet så är vi ju nästan tillbaka till den tid när de skrevs. Man brukar datera den tidigaste handskriften, visserligen bara ett fragment ifrån Johannes evangeliet, men till 125 ungefär. till Gamla testamentet då så var ju handskriften från 10-1100-talet ungefär. Och så gör man de här upptäckterna så helt plötsligt så har man handskrifter som är ungefär 1000 år äldre. Och när det gällde Gamla testamentets tillförlitlighet och noggrannhet vid traderingen så kunde man konstatera att man hade varit väldigt, väldigt noggrann i avskrivningarna, att texterna är i princip identiska. Det finns några undantag, men så att där är det viktigt. Men ur förståelsen av judendomen vid Jesu tid så blev det vi fick en mycket bredare bild av den än vad man kände till tidigare. Och det gjorde också att en del av de här, ska vi kalla det, tyska kritiska teorierna föll, sånt som man tyckte var definitivt hellenistisk influens på vissa av Nya testamentets författare. Där upptäckte man att de här tankarna fanns ju bland judarna vid Jesu tid. Inte minst gäller detta Johannes evangeliet där man tycker de här kontrasterna mellan ljus och mörker och annat, det var hellenistiskt tankegods. Men det finns belagt då i Qumran. Stora liket. Och inledningsvis när man forskade så försökte man hitta ganska direkta kopplingar mellan Qumran och Nya testamentet och kyrkan.
Men Gärtner arbetade med det här Qumran-fyndet?
Ja, först så höll han då på med något som heter Habakkuk-kommentaren. En kommentar till Habakkuk. Men han kom så småningom att intressera sig för Qumran-församlingens krig. Han håller en föreläsning för Nathan Söderblom-sällskapet och en del av den föreläsningen trycks i en artikel som heter Bakgrunden till Qumranförsamlingens krig. Den är från 1961 och där antyder Gärtner att hans föreläsning är mycket längre och här får vi i hög grad bara en bakgrund. Och man förväntar sig att han skulle publicera fortsättningen. Det gör han inte. Det verkar som hans forskning tar en lite annan väg och det han kommer att intressera sig för är tempeltanken hos Qumran. Ska vi komma ihåg att de som grundade Qumran var av allt att döma präster och de lämnade Jerusalem förmodligen i protest emot att Makkabeerna eller Hasmoneerna, alltså de som framgångsrikt hade gjort uppror emot Antiochus den fjärde Epifanus och hans härjningar i Israel och att han liksom pådövlade hellenistisk religion på dem. De lyckades ju så småningom driva bort dem. Men de tar inte bara en slags, ska vi kalla det, kungamakt utan de blir också överste präster. Och de tillhör då inte den rätta prästlinjen. De tillhör prästsläkt. Men inte den riktiga linjen. Och då verkar det som att de som då är starkt kritiska emot de här, de slår sig ner i Qumran. Och de utvecklar sin egen fromhet. Och det blir då en tempellös fromhet.
Man säger ju ibland Qumran-sekten.
Ja, då ska vi komma ihåg, alltså sekt är nog i en slags teknisk mening. Men vi kan inte veta allting, men det verkar som de då har dragit sig undan. Vilket brukar vara ett kännetecken på en sekt. Och de drar sig undan till det här området där de lever då i sin egen fromhet. Sitt eget sätt att utöva fädernas religion och stadgar. Och det betyder ju när man då inte har ett tempel med vad det innebär av offer och reningar så måste man hitta en ersättning för det. Och det kan man se på olika sätt hur man gör. Inte minst så är det stark fokus på till exempel hur man regelbundet låter rena sig för att vara ren. Men där finns då också en tanke att de som nu utgör den här gruppen av fromma människor, de är också templet. Så templet är nu inte längre det fysiska templet i vilket de olika offren dagligen genomförs i Jerusalem. Utan istället så är det ett andligt tempel som består av dessa människor som på ett fullödigt sätt håller Guds lag.
Jag tänkte på då 1963 så skriver han den här Qumran-templet Kristus. Så han kopplade också till Kristus.
Ja, det här är också i samma tidskrift, Religion och Bibel, som man har skrivit om Qumranförsamlingens krig. Vilket vi ska tillägga var också andliga krig, till skillnad ifrån Makkabeernas fysiska krig. Det gör han. Och nu knyter han då an till den nytestamentliga forskningen här. Och man hade ställt sig frågan, hur kommer det sig nu att dels Kristus gör anspråk på att själv vara det här templet. Dels att kyrkan är det här templet. Båda de tankarna finns ju i Nya testamentet. Och då hade man inte kunnat hitta någon bakgrund i judendomen för det här. Det fanns ju bara ett fysiskt tempel. Och en del hade då, på typiskt manér, sökt bakgrund i den hellenistiska litteraturen och tänkt att det här har vi en influens utifrån. Om vi knyter an till Platon igen, som vi nämnde tidigare, så kan man ju, när man säger att verkligheten består av idéerna då, snarare än hur de kommer till uttryck, så skulle man ju kunna kalla det för något slags förandligande. Och man skulle också kunna tänka sig att ett sånt förandligande skulle kunna ha liksom kommit in och påverkat den kristna tron på det sättet att det andliga blir då viktigare än det fysiska. En sådan utanfrån påverkan skulle ha lett till att den här tanken på att kyrkan är templet skulle ha uppstått. Eller till och med den enskilde är templet, va? Guds ande bor i er, säger Paulus. Men det slutsatsen som nu Gärtner drar här är ju att vi finner ju i den judiska kontexten, i Qumran, så finner vi en tanke som ligger väldigt, väldigt nära den nytestamentliga. Och då menar han att det inte är omöjligt att här ser vi en direkt påverkan från Qumran på de kristna. Sannolikt på Jesus själv, menar han. Och han antyder på några ställen att möjligtvis har vi övergångsformen eller bryggan här emellan är Johannes döparen. Det var en ganska vanlig teori vid den här tiden. Vet, Johannes var ju verksam ute i öknen vid Jordanfloden, ja. Inte särskilt långt från Qumran. En del tänker till och med att han hade spenderat en del tid i Qumran. Det vet vi inte. Men eftersom det finns en geografisk
kan länk, de ha kommit och döpt sig hos Johannes?
Det nämns ju ingenting om, men vi vet inte. Det var ju hela judaregion.
Hela Israel kom ut.
Ja, nej men, och den regionen, det vet vi inte. Vad vi vet är att även för Qumran-församlingen så var detta ord från Jesaja 43 om att bereda Herrens väg ett viktigt ord, som är ett viktigt ord hos Johannes. Reningarna är viktiga hos Qumran. Dopet hos Johannes. Så att det finns ju onekligen paralleller, det är inte långsökt. Och då kan man också tänka sig att den här tanken då på ett andligt tempel bestående av troende människor, där är länken då eventuellt Johannes döparen eller någon slags påverkan. I vilket fall som helst, slutsatsen är den här att vi behöver inte gå till hellenistisk filosofi eller hellenistiska mysteriereligioner eller någonting annat för att finna en bakgrund till tempeltanken i Nya testamentet. Det är Gärtners slutsats då när han skriver om den här saken.
Och det är väl någonting som har etsat sig fast i teologin efter det?
Ja, det får vi säga. Det får vi säga. Överhuvudtaget så är Qumran-fynden oerhört omvälvande vad gäller nytestamentlig forskning. En hel del vänds upp och ner och annat får en annan inriktning än det har haft tidigare. Det gör det. Många ganska så teorier som var väldigt spekulativa faller och så visar det sig att här finns det en gedigen judisk bakgrund.
Men det var ju just vid den här tiden, akademiskt sett, med Bultmann och det här väldigt spekulativa teologin som fanns och motivforskning och sånt där fanns också vid den här tiden. Så att det fanns ju mycket sånt som var väldigt spekulativt.
Ja, det var ju inte... När man börjar behandla teologin kritiskt i slutet på 1700-talet och framåt så är man är väldigt frimodig, om jag säger så, i att slänga ur sig både den ena hypotesen och teorin efter den andra och bygga sina system så. Och ta Johannes evangeliet som ett exempel då. Det är inte ovanligt att man ser likheter mellan Johannes evangeliet och Irenaeus. Och han är ju verksam på 180-190-tal, va? Och så daterar man då Johannes evangeliet 180 ungefär. Ja, sen så gör man då den här upptäckten. Det var inte bara Nag Hammadi och Qumran, utan vi hittade ju också massa nytestamentliga handskrifter nere framförallt i Egyptens sand, va? Och då hittar man ju till exempel den här texten ifrån Johannes evangeliet som man då daterar cirka 125. Helt plötsligt visar det sig att Johannes evangeliet existerar en 60-70 år innan den här dateringen som en del har sysslat med. Då faller ju den teorin helt och hållet. Men med hjälp med Qumran så faller en del av de andra teorierna. Det vill säga det man höll för att vara tydligt hellenistiska influenser på Nya testamentet. därför att det finns likheter i tankarna. Det faller därför att de tankarna visar sig faktiskt finnas i den samtida judendomen. Sen kan mycket väl vara så att hellenismen har påverkat judendomen tidigare, men det här området har varit under en hellenistisk influens sedan 300-talet när Alexander den store lade den delen av världen under sig. Men det gör att vi får en helt annan bild av judendomen vid Jesu tid.
Och den bakgrunden, vi talar om apokryferna innan med Alexander den store och det här, det får vi ju i Makkabeeböckerna.
Ja, alltså senare, alltså Makkabeeböckerna utspelar ju sig på 100-talet före Kristus där, så att inte riktigt tillbaka till den tiden. Men det är ju en del av hela det där bakgrunden är ju att man försöker på nytt starkt influera Jerusalem, Judén med omnejd, och här är en hellenistisk kung som vill hindra att judarna fortsätter att utöva sin tempeltjänst och sin, åtminstone inte i enlighet med föreskrifterna av Gamla testamentet, och låta omskära sig, håller sina renhetsregler och så vidare. Så det är en del i den. Så vi har liksom å ena sidan en yttre påverkan och sen har vi en motreaktion. Men även i motreaktionen så kan man ju se att det finns en yttre påverkan. Det kan man se också på Makkabeerna. De antar en del hellenistiska seder eller hellenistiska sätt att föra krig och så.
Men det här med Qumran, det märker vi också då senare att Gärtner ligger i framkant, för han publicerar också på engelska på ungefär samma ämne.
Det, den här artikeln då, Qumran, templet och Kristus, som du nämnde tidigare, i den kommer i bokform och ja, mer omfattande då på engelska och heter The Temple and the Community in Qumran and in the New Testament, a comparative study in the temple symbolism of the Qumran text and the New Testament. Han jämför helt enkelt dem. Och den här kommer då som den första i Society for New Testament Studies monograf-serie. Vilket var en väldigt fin serie. Är alltjämt, och den har också blivit ompublicerad där. Så återigen något som har stått sig och som man kan se när man läser i kommentaret Nya Testamentet. Det hänvisas till då och då. Och jag är inte bekant med att någon skulle ha liksom motsagt Gärtner här i alla fall, utan slutsatserna han drar verkar hålla.
Och den boken kommer 65, och det är väl 65 han kommer till Princeton, hör för mig?
Ja, det blir det väl 64-65, ja. Ja. Så det är den vevan. Han är väldigt produktiv de här åren. Sen trycks den om 2005, och det är den formen jag har, den boken.
Ja, men sen har vi då en sak som han är väldigt känd för, i alla fall bland teologer här i Sverige, och det är ju kommentaren till Markus evangeliet i den här tolkningen av Nya Testamentet, den här serien som gjordes under många år som
just
aldrig blev klar.
Och vem tog initiativ till den serien? Ja, men det var ju Fridriksson förstås. Ja. Vi är bekanta med Odebergs till Korintierbreven,
Anders Nygren till
Romarbrevet. Och sen är det väl tillsammans med dem är det kanske Gärtner till Markus evangeliet. Gärtner har faktiskt också där, vi ska prata om det senare, till Johannesbreven. Där annars Boraike har skrivit till de övriga katolska breven. Och det verkar vara så här, när jag nu höll på med lite Gärtnerforskning, att det var tänkt att Fridriksson själv skulle skriva den här kommentaren. Men om han började på den eller inte, det vet jag inte. Men han blev i alla fall aldrig färdig. Och då, det var väl något han skulle ha börjat med redan på 50-talet, 40-talet kanske. Men den var inte färdig när han dog, 53. Och det här nämns av Gösta Lindeskog när han skriver om Fridriksens gärning strax efter att han har avlidit. Bertner skriver i förordet den här kommentaren att från början så var den här tänkt lite grann som en bokcirkel eller studiecirkel över Markus evangeliet i SKS regi, som det hette då, Svenska kyrkans studieförbund. Och då var det ju tanken att man skulle dämla ut stenciler. Kan du tänka det? Stenciler på den tiden, ingen som vet vad det är, men det är när man kopierar upp papper. Och
Men det fick vi när vi gick i skolan.
Ja, det fick jag också. Du vet, när man nu gör, när man ska dela ut papper till studenter, så vet man inte riktigt vad det heter. Ibland säger man stenciler, det vet de inte vad det är. Eller så säger man handout, och då får man ändra en engelskt ord. Ja. Hur som. Sen så kom det önskemål om att den skulle bli bok, så då fick han omarbeta den och utöka den då, va? Men när det manuskriptet väl var klart, så kom det här önskemålet att det här borde ju ingå då i den här TNT-serien, som det hette. Så han fick omarbeta det ytterligare en gång med en mycket mer detaljerad analys. Så att det är bakgrunden till det. Gärtner anger att syftet då med den här kommentaren är att utlägga Markus evangeliets traditioner som de nu föreligger. Det vill säga han i en hel del kommentarer vid den här tiden, så försöker man komma bakom texten och komma åt, går det tillbaks till Jesus själv, hur har det här traderats, eller hur har den här traditionen uppstått och så. Men Gärtner, han lägger sitt fokus på att hur Markus tar in de här traditionerna som redan föreligger. Samtidigt kan man konstatera att han ganska ofta faktiskt går in och försvarar att de här traditionerna går tillbaka till Jesus själv.
Och detta, ska vi säga, det är enda kommentaren till evangelium i den serien, hör för mig.
Ja, jag tror aldrig det kom någon till någon av de andra evangelierna där. Nej, det är en verklig lucka.
Och det kan vi säga till våra lyssnare, om de hittar den här serien TNT ute någonstans, så kan man, är det alla böcker värda att ha i sin ägo om man vill?
Ja, det är det, och vissa är bättre än de andra, kan man väl säga.
Ja.
Men ta gärna och skaffa dem. Så kan man väl, det som, om man nu ska titta på någon svaghet då i till exempel Gärtners kommentar här, så är det väl att han skriver innan de narrativa metoderna och retoriska metoderna börjar vinna mark. De kommer på 70-talet. Och vad menar vi det? Jo, det blir ett helt annat fokus på att se på evangelierna som berättelser, eller särskilt vad gäller breven, hur retoriken används. Så istället för att dissekera, försöka gå bakom texten och så vidare, så ser man mer på helheten. Och det kan jag väl sakna när jag läser Gärtners bok. Alltså att det kan bli lite atomistiskt, varje liten perikop för sig själv, istället för att man ser hur de olika delarna faktiskt kastar ljus på varandra.
Men man kan väl ändå säga att Gärtner använder den tidens akademiska hantverk på ett väldigt bra sätt.
Ja, det får man säga. Och man kan ju också konstatera när man läser kommentarerna att här plockar han in den här artikeln, och här plockar han in det här han har hållit föredrag om tidigare och så vidare. Det är ju så man jobbar. Bara för att ta ett exempel på det. Vi pratade förra gången om hans artikel om brödundret och Johannes 6. Och hur han arbetar där med olika, den judiska påskhaggadan, de olika texterna man läser vid påsken och så vidare. Och vissa av de iakttagelserna han gör där, de tillämpar han också på sin analys av evangeliet. Till exempel så är det så att i påskhaggadan, alltså när du firar påsk, så ställer man ett antal frågor som man sen får svar på. Och han menar att en sån ordning kan ligga bakom Jesus stridssamtal i kapitel 12 i Markus evangeliet, där Jesus får en fråga som han svarar på, så får han en ny fråga som han svarar på. Jag vet inte om det är så, det låter lite spekulativt i mina öron, och det är väl inget som jag kan se att någon har plockat upp riktigt.
Men om vi tänker på bibelkommentarer och sånt här. Så vissa är ju väldigt akademiskt lagda och vissa är mer lagda för lekmän. Hur skulle du sätta in den här kommentaren av Gärtner?
Jag skulle sätta den någonstans mitt emellan. För den är inte särskilt teknisk. Den är relativt lättillgänglig. Men även om den är lättillgänglig, så betyder det inte att han bara lämnar den akademiska diskussionen bakom sig. Tvärtom så adresserar han den. Och på det sättet så är det inte en strikt kommentar för lekmän, som, ska vi säga, på ett ganska, kanske inte ska säga det, på ett ytligt sätt lägger ut, det är det ju inte, men den är inte, man får ändå arbeta lite med den för att förstå innehållet. Hans kommentar till Apostlagärningarna, som är det sista han skriver, är till exempel mycket mer direkt riktad till lekmän. Sen är Markus kommentaren inte lika teknisk som hans Johannes brevs kommentar, som också finns i den här serien. Och jag tror det har att göra med bakgrunden. Han skriver egentligen först för lekmannastudien. Sen måste han liksom skruva upp nivån lite grann så den ska passa in i serien. Samtidigt tycker jag att det är lite typiskt Gärtner, för även när Gärtner skriver strikt akademiska titlar, så är de ofta lättlästa och lättillgängliga. Och han behöver inte göra stora förändringar när han sen återanvänder samma material i ett sammanhang som är tänkt för lekmän. Och jag skulle säga att samma förhållningssätt har han också nog i sitt arbete. Ja, alltså även när han skriver enkelt så tar han hänsyn till den akademiska diskussion som föreligger och han tar med den, han tar det i beaktande. Och känner man till den så förstår man att han gör det även om han inte uttryckligen talar om det, diskuterar och lägger fram olika argument.
Daniel, ska vi säga att vi får göra en del till om Bertil Gärtner och hans exegetik?
Ja, vi har några artiklar och böcker till att beskriva. Men de kanske är just för det vi talade sist. Det mesta som kommer senare här är i första hand för lekmän och för att befordra bibelglädje och bibelläsande.
Ja, för nu kommer vi ju fram till, först blir han ju domprost här och sen blir han biskop. Och då är han inte lika effektiv längre. Så vi kan nog...
Han har kanske annat att göra. Jag är snarast imponerad över hur mycket han faktiskt får ur sig likväl under den tiden.
Men vi säger så här att vi påminner om vår bibelkonferens den 21-22 februari. Program och så finns i hälsning eller på vår hemsida ffg.se. Och sen är det The Holy Trinity Today intensivkurs 24-25 februari med Carl Beckwith. Och det är anmälan till det info@ffg.se. Information om det finns också på vår hemsida ffg.se. Och sen om man vill ge en gåva till den här podden så församlingsfakultetens arbete, så gör det gärna på Swish
123-100-8457.
Och så märker man det med
FFG.
Ja, det blir bra. Så kommer det fram. Och Daniel, då fortsätter vi nästa vecka eller någon annan vecka med det här med Bertil Gärtner.
Det ser jag fram emot.
Ja, tack!